Kapitel 4. Mördarens väg gick genom Valsätras villaområde. Han halvsprang. Pistolen hade han stoppat innanför byxlinningen. Några snökorn föll på hans axlar och huvud. Utandningsluften stod som ett moln kring honom. Han saktade farten, stannade och lyssnade på sirenernas ilskna ljud. Sprang sedan hukande vidare. Det kändes som om bröstkorgen skulle ge vika för trycket. Som om pumpen inte skulle klara påfrestningen. I villorna glimmade adventsstjärnor och ljusstakar. En julgran lyste idylliskt på en av tomterna. Han var tvungen att stanna igen. I ögonvrån registrerade han hur en man steg ur en bil. Mördaren såg sig om, tvekade en sekund, sprang tillbaka några meter och in på avfarten till villans garage. Mannen hade just slagit igen bildörren och uppfattade mördarens flämtande andning, vände sig om och fick i samma ögonblick ett våldsamt slag i sidan av huvudet, strax ovanför det vänstra örat, kastades mot bilen och sjönk sakta ihop med ryggen mot bildörren. Han tippade framåt och slog i marken med ansiktet rakt ner i den svarta, fuktiga asfalten. När luften lämnade mannens lungor hördes ett väsande ljud. Ett återsken från ytterbelysningen blänkte till i det mörka blodet som startade sin bana nerför garageplanens kalla yta. Mördaren iakttog dess slingrande väg innan han drog den stönande mannen in mot häcken som omgav tomten. Mördaren gav honom en spark i bakhuvudet. Mannen försvann in i medvetslösheten och stönandet upphörde. Bilnycklarna höll han krampaktigt i högerhanden. De stela fingrarna bröts obarmhärtigt upp och någon halv minut senare rullade Volvon ut på Valsätravägen. Den svängde i hög fart åt vänster mot Dag Hammarskjölds väg och därefter höger och försvann sedan söderut. Klockan var 17.45. 7 minuter hade gått sedan Toivo Hirmanens livslåga släcktes medan hans fru skulle leva ytterligare några minuter. För mördaren spelade inte några minuter hit eller dit någon roll. Rättvisa var skipad. Han körde till en början betydligt fortare än hastighetsbegränsningen tillät, men saktade in när 50-skylten dök upp i Sunnersta. Han hade slagit ner en man och stulit hans bil. En bil som var för uppseendeväckande. Ett gigantiskt misstag, det insåg han nu. Men orken hade trutit. De skulle ha tagit honom om han fortsatt springa som en galning. Han förbannade sin amatörism, att han låtit sig luras av sina känslor. Det hade inte varit meningen att döda Hirmanens. Han skulle bara rekognosera vad det tänkt. Men när han fick se hennes feta, fula ansikte, hur hon pussade hunden och höll upp honom i luften på raka armar som om den vore ett litet barn, då tog vreden över handen. Toivo Hirmanen kom just då in i vardagsrummet och han skrattade åt något hon sa. Hon vred huvudet mot honom och stämde in i skrattet. Hunden viftade på den korta svansen. Alla goda föresatser sjönk undan. All planering gick om intet. Han krossade fönstret och utplånade deras skratt. Nu fick han improvisera och det hatade han. Han körde sakta genom samhället, försökte snabbt hitta en lämplig flyktväg. Det här var områden han inte var så bekant med. Han kunde inte påminna sig om att ha varit i Sunnersta sedan han med skolan åkt till den gamla grusgropen för att åka skidor och tefat. Han passerade gropen och strax skulle han vara vid Flottsund och den gamla Stockholmsvägen. Den vägen skulle nog inte vara så smart. Där skulle polisen säkert sätta upp vägspärrar direkt. Han körde sakta in till vägkanten. Volvon kändes stor och ovan. Det luktade nytt i kupén. Han måste tänka ut något. Han erinrade sig om att just innan bron gick en väg till höger mot Skaris. Nu föll minnesbilderna på plats. På Skarholmen hade han ju varit och dansat med Eva. Han rullade ut i körbanan igen och svängde strax därefter västerut. Han skulle kunna köra hemåt på småvägarna genom Uppsala Näs och Dalby. Han trodde sig veta att han den vägen skulle kunna komma ut på Enköpingsvägen. Han måste hem. Hans händer började skaka. Han hade mördat 2 människor. Han sökte efter veven till fönstret men hittade ingen och förstod plötsligt att bilen var utrustad med fönsterhissar.